Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till avsnitt 29 av Game of Stocks. Det är jag, värdeinvesteraren eller Danne, och
det är Investacus eller Dogge om man vill säga det. Apropå kärning som man känner sig med mig.
Mm, exakt. Och vi spelar in den 28 december 2019 och vi har en sponsor med oss idag.
Yes, och vår sponsor som vi har haft med oss några avsnitt nu, vår eminenta tjänsten Börsdata. Och vi brukar ju prata om en funktion varje gång, för att det finns ju så många funktioner egentligen att prata om. Den jag faktiskt använt mig till det här avsnittet för att ta fram lite insights som vi ska prata om till nästa år. Det är deras Excel-export. Jag har använt den i det här tillfället egentligen på deras screener, där man kan sätta upp en screening och sen egentligen få ner allting i Excel. Sen kan man laborera runt mycket med det här. Jag vet att det finns många som gör det mycket mer än vad jag gör, för de har gjort det bara testar det mycket mer än vad jag har gjort. Jag vet att typ Byggtrader, han tar fram och gör väldigt mycket pivottabeller och gör väldigt snyggt hur man visar. Nu är inte jag så där visuell av mig. Så, men egentligen har jag egentligen som det här är bara ett exempel på vad man ska göra med, kan göra med all data man har på Börsdata screener i just Excel-exporten. Och det är att jag har tagit fram snittet i P/E-tal och EBIT-tal för branscherna. Senaste, snittet för 1 år, snittet för 5 år och snittet för 7 år och snittet för 10 år. Så att det ger en riktigt bra översikt på hur det ser ut i värderingarna i dessa sektorer och branscher.
Ja, det kan vara väldigt intressant att titta på.
Yes, och i och med att det här avsnittet som är vårt nyårsnitt där vi ska titta in lite i 2020, så är det väldigt intressant att se vilka värderingar vi kom in på och vilka värderingar vi har haft historiskt.
Ja, har du tittat på det alltså?
Yes, jag tittar lite på det så vi får en överblick och egentligen kan titta framåt.
Spännande. Då kanske vi i samband med avsnittet även kan dela om du har det här nersparat i ett dokument.
Exakt. Så jag kommer lägga upp 2 stycken Excel-filer där det är EBIT och på PE då, som man kan se i pivottabeller, och så ska jag lägga in lite diagram som man kan se framåt.
Precis. Så glöm inte att kolla hemsidan i samband med avsnittet och kom ihåg, skaffa Börsdata.
Exakt.
Man upptäcker nya funktioner med Börsdata varje dag tycker jag.
Ja, och ni som egentligen inte har gjort det och har väl missat en extremt bra julklapp till er själva eller till era nära och kära.
Så är det verkligen.
Så köp Börsdata, det är väl egentligen den enda tjänsten här i världen som faktiskt avkastar mer än vad du betalar.
Ja, verkligen. Över till börsen då. Hur, med en dag kvar nu på börsåret, hur har de här sista dagarna behandlat dig, Dogge?
Det har gått rätt bra. Det har inte hänt så mycket. Många av mina aktier har inte rört sig så mycket. Men du har haft lite rörelser i din portfölj.
Ja, jo, precis. Vi pratade ju förra avsnittet om vår avkastning year to date. Mm. Det har väl gått, egentligen kan man ju tro att det borde gått dåligt för mig. I och med Kambi då, och den gick ner 30% på grund av DraftKings mergen med SBTech. Mm-hmm. Men jag är upp 3% sen vi pratade sist, så min year to date nu är 43,4%. Men det är andra bolag som har gått bra, och dessutom så dubblerar jag innehavet i Kambi på 125 och den står i 140 nu. Mm. Så det blev, även om det gick ner, så tjänar jag ju tillbaks mycket av det, den nedgången.
Ja, jag tänkte nästan också typ försöka på mig en sån där, men jag är inte ens, jag har inte ens likvider för att göra det, och sen jag är för dålig på att läsa egentligen.
Ja, precis, men jag hade, i och med att jag äger Kambi, har ju läst på en del, men jag har haft lite diskussioner med folk på Twitter om Kambi. Det är lite svåranalyserat, för caset är ju att de har lagt så många timmar liksom på att bygga produkt, och att det är inte värt för någon operatör att göra det själv, att de har en överlägsen produkt. Men det är svårt för mig som småsparare som inte alls är i branschen och vet att de faktiskt har en bättre produkt. Eller om det är bara vissas åsikter. Så att ja, nej, det är svårt.
Ja, men det är det. Och jag tycker det är väl lite så här debatt fram och tillbaka om man tittar på Kambi som vi har pratat om förut. Är det positivt att någon köper upp en konkurrent eller är det negativt?
Ja, precis. Och det är ju mycket av frågan här. Jag tycker ABG kom ju ut i princip och sa det jag sa också. Vilket, alltså, det är ju inget unikt jag har sagt, utan det är fler som tycker samma sak. Och det är ju att det försvinner en konkurrent lite i och med att du vill kanske inte välja en leverantör som ägs av en konkurrerande operatör. Och mycket därför kan vi inte ägs av Kindred idag till exempel. Och det är ena biten. Och sen dessutom förlängde Kambi avtalet med DraftKings i bara så sent som i augusti, och vi vet inte exakt hur det avtalet ser ut, men ja, nu ska inte vi snöa in på Kambi, men nej, ja, det är det enda som har hänt egentligen.
Exakt, det är en extremt stor nyhet som hänt. Som jag tror vi hade gjort tjänstefel ifall vi missar, med tanke på hur mycket jag vet att vi har pratat om det i podden, och jag vet hur mycket du har eller hade förut.
Ja. Så, så nu, ja, nu är det ju ett ganska mycket större innehav egentligen. Så ja, vi får se, det blir spännande. Jag tolkar det inte som en nyhet som är värd en 30% i nedgång i alla fall. Det kan till och med vara nettopositivt. Eventuellt.
Ja. Man jo, i långsiktigt är det väl nettopositivt, men just nu skapar det osäkerhet runt DraftKings. Och det är väl det jag förstår att det går ner på, men 30% känns ju väldigt mycket.
Men det är ju faktiskt svårt att avgöra hur mycket en sån nyhet ska prisas in. Men,
exakt, ja. Så är det.
Men vad tänker vi då? Ska vi gå? Jag tänker att vi egentligen pratar om vad vi tror om börsåret framåt. Egentligen är det bästa sättet kanske att gå igenom våra portföljer. Det talar väl...
Ja, antingen talar det om att vi är väldigt oförberedda, eller så talar det om vad vi har skin in the game.
Ja, precis. Nej, men jag tycker ändå det är rätt intressant, tror jag, för lyssnarna att veta hur vi faktiskt placerade inför året. Och sen kan vi ju prata även kring branscher som vi tror på, som vi kanske ändå inte har tagit en position i också.
Yes, men låt oss göra det då. Ska jag börja då? Och egentligen se min portfölj ser ut. Ja, och jag går in året med Kvanto som det största av innehavet. Det är runt 50%. Sen egentligen efter det så efterföljer Microsoft, Intrum, Biotage, Essity, Nike och Nibe, Digital Reality Trust och Fortinet och Alphabet då, som egentligen, jag tror det var mina topp 10 där. Och egentligen allting efter Kvanto håller sig till 3% till 2% av portföljen. Så det är ju som vanligt gubbportföljen, utspridd som satan.
Ja, verkligen. Du är väldigt diversifierad. Men de som du har lite större stek i, säger vi, de topp 10, hur stora delar av portföljen är de ungefär?
Ja, det är till exempel i Microsoft är nästan till, eller 2,9%, och sen den andra, den som är lägst topp 10 är Alphabet, 2%, så att det är så.
Okej, så även dina topp 10 är ganska, det är inga sådana tunga.
Nej, jag gör ju inte som du och kör vikter. Jag försöker ju ska jag säga,
fördela lika viktat nästan.
Lika viktat, ja, det försöker jag göra, förutom med typ såhär Kvanto, för att där måste man ju ta en viss stek för att vara med.
Ja, det var ju precis, det har ju sina naturliga förklaringar. Men hur skulle du beskriva då din portfölj inför 2020, hur du har placerat dig och varför du har valt att göra det?
För om jag kollar på sektorfördelningen så har jag ju extremt mycket inom finanstjänster, där vi har Kvanto främst då, 50%. Sen fylls det ju på med Visa, Mastercard och PayPal. Och så även Intrum kom in där på ett hörn med finanstjänster då. Så där har ju 65% av min portfölj då viktat mot.
Och så mycket? Ja, just det, i och med att Kvanto är med där, det tänkte jag inte på.
Nej, så att Kvanto är ju 50% och så är resterande av portföljen är liksom 15 då.
Men hur tänker du där då, i och med att du var tvungen att ta sån stor stek i Kvanto? Du tänker inte att du kanske vill skala bort lite av den resten av portföljen som du har i mot och fintech.
Nej, då är det större chans att det blir liksom urskalning av kvanto för att den är så stor när den väl noteras. Men annars är det liksom PayPal är väl den som hänger mest löst. Men Visa Mastercard så känner jag mig helt lugn. Det är väl höga värderingar absolut som man kan poängtera, som jag vet att Outsiders till exempel gjorde. Men det är också så här, de är ryggraden i vårt finansiella system nu som håller på att digitaliseras och bara byggs upp mer och mer. Så att, jag vet inte, det känns som att de sitter väldigt säkert på det här sättet. Men sen efter det är liksom fördelningen inom sektorer, så är jag 8% inom IT-tjänster där jag har som sagt Microsoft som väldigt stor position och sen även Avard IT då, och Alphabet. Men det är så 8% mot 65%. Det är inne på lite samma ämne skulle jag säga med finanstjänsterna, att det är en digitalisering av en ny värld. Att gå från, ja men att sitta och räkna i ett Excel idag är ju, vad ska man säga, effektiviteten i det mot vad man ju räknar på förut med är ju extrem. Och jag tror det är många som inte kommer ihåg hur man gjorde innan man hade Excel när man skulle räkna ut någonting. Men det var ju papper och penna liksom.
Ja, precis.
Ibland ser mina räknare på bordet, men ja. Så att, där har jag mycket där. Annars är det ju väldigt utspritt. Hade ju väldigt mycket mer viktat mot gaming förut. Nu är bara till exempel gaming runt, ska vi se, runt 3%, 2,5 typ. För att det är bara att vi är kvar. Annars är det liksom lika fördelat mellan andra, för alla andra sektorer sprider ut sig liksom. Själv då?
Jag har ju ganska mycket innehav nu ändå. Jag brukar ha en ganska koncentrerad portfölj. Jag tror jag har uppemot, ska se här, nästan 25 innehav. Det har blivit så. Men om vi tar från störst till minst, jag kommer inte gå igenom varenda så, men mitt största är ju 19% av portföljen nästan är ju kvanto. Och ja, det är ju för att man var tvungen att ta en sån stek helt enkelt, som du var inne på.
Yes.
Och näst största innehavet är Gravity på nästan 9%. Så den har ju faktiskt varit en underperformer i år. Och egentligen, jag har ju några sådana i portföljen, men trots att det är en av mina största innehav så, och den inte har rört på sig, så har ju portföljen gått bra ändå som tur är.
Ja, exakt.
Så kan vi få någon comeback i 2020 här för Gravity. Och sen har jag mitt tredje största innehav i Kindred, 7%.
Nu börjar du ju skäl för ditt namn liksom.
Ja, i toppen har vi ju mycket value.
Ja, exakt.
Jo, men det är lite så jag jobbar, tror jag. Att jag överviktar i det jag har conviction i, mest conviction i. Och då brukar då tendera att vara det som är kanske det som blir lite billigare. Och sådana här growth stocks som kanske är lite dyrare men faktiskt är väldigt fina bolag, vågar inte jag lägga in 10% i. Då kör jag kanske med din strategi och lägger in mellan 3-5% i dem. För att jag känner inte mig bekväm med att köra någon sorts labullstrategi. Det är för volatilt för mig.
För volatilt.
Ja, men det blir lite, det är inte lika volatilt tycker jag. Eller jag tycker det passar bara inte mig. Och sen efter Kinder på 7% har vi Naspers Prosus på 5%. Och ja, det är både Naspers och Prosus, men tillsammans utgör de 5%. Jag ser dem som samma innehav ungefär.
Men skulle du säga att det är ett värdecase eller ett... jag ser antingen är det värdecase, sum of the part, eller så är det tillväxtcase.
Ja, det är ett sum of the parts som jag tycker blir value. För att om man tror på att management kan minska rabatten helt enkelt och frigöra värden, så blir det ju value indirekt. Jag tycker some of the parts är ju, de här termerna är ju dumma, men alltså all investering är value invest liksom.
Nej, där kan jag inte hålla med, men det är en annan sak.
det är det inte. Men jag tycker det är some of the parts. Sen vad man definierar det som, ja, det får man göra som man vill, men det är egentligen some of the parts och frigöra värden. Ja.
Men det är ju samma är taktik tendensen som man köper ett investmentbolag på. Egentligen some of the parts ska vara värt mer än vad man talar för.
Precis. Så ja, jag tycker fortsatt att det ser fint ut där. därför är den hyfsat stor position. Sen har jag mycket bank. Nordea är 5% bara den banken. Sen har jag ju både lite Handelsbanken, Danske Bank och faktiskt lite SEB.
Och sen har så du har fyra banker, det fattas bara Swedbank?
Ja, jag har nästan mellan 15-20% i banker. Och jag har inte sammanställt det. Swedbank, det är den enda banken jag inte har, Sossebanken. Och sen onoterat, jag har till onoterat på 4,5%. Och det får jag inte riktigt prata om.
Jaja.
Och sen har jag till på 4% i Millicom. Topp 10 innehav också. Och det är ju också multipel expansion egentligen. Så ja, det är ungefär så det ser ut. Men sen har vi ju massa då små innehav. Men det tar för lång tid kanske att gå igenom alla. Men
man kan ju lyssna på våra avsnitt som var 2 timmar och 3 timmar långa. Och då vill lyssna på hela portföljen igen.
Exakt. Men det som utmärker är att vi har ju... Jag har ju liksom en liten korg av disruptors. Som är typ Netflix, Tesla... I princip Square ligger där. De är ju också fintech, men jag gillar att se dem som liksom en disruptor core där de kan compound över lång tid och de gör någonting som utmanar liksom status quo. Sen har vi lite medtech också. Jag försökte ge mig in i det. Vi har Synthetic MR, Sobi, Bull Diagnostics. Nu är det, medtech/biotech då.
Ja, exakt.
Och sen har vi ganska mycket gaming, förutom betting, då har vi ju som Kindred, Kambi, sen har jag NetEnt, Catena Media, Leo Vegas. Ja, men det är typ alla.
Fan, det är ju picka in alla, det fattas bara global gaming liksom.
Nej, men precis, men jag har plockat dem som egentligen har någon sorts USA-exponering då, förutom Leo Vegas, som bara att jag tycker är för billig nu. Jag hade inte kanske köpt på de här nivåerna, vet jag inte, men nu när jag äger dem tycker jag bara de förtjänar någon multipel expansion.
Så jag det är mycket... köpt på nivåerna, men du behåller för att tycka att du har varit mer.
Ja. Ja, det är egentligen, så borde man inte resonera kanske. Men...
Försök bara hålla koll på din bias här nu.
Ja, jo, det är ju mycket bias tyvärr. Men så det är egentligen, det blir mycket gaming, speciellt om man tar in Gravity, för du har Ubisoft, Gravity, Paradox, Activision. Det är ungefär 20%, ungefär 20% bank, nästan 15-20% betting. Sen har du ju då, som sagt, lite disruptors och lite medtech, biotech som är en ganska liten del av portföljen. Sen har vi klassisk tech som Facebook, Alphabet, lite mer sådana större techs, FANG-namn.
Ja, om man bara kollar så, för att jag delar in portföljen rätt mycket i liksom tillväxt och sen value case. Eller kassaflödesbolag som jag egentligen säger value case, men man får se det på olika sätt. Och där tycker jag väl att min portfölj har ju varit under året tiltad mot tillväxt. Och är nu där i och med att Kvanto är där. Det är ju tillväxt om något. Men jag, om man tittar framåt åt 2020 så kommer jag ju fokusera mer på, liksom, på tillväxtcasen. För det är där jag känner att många av de bolag jag har, Essity, Digital Reality, Biotage, Intrum också börjar komma upp i någon sorts värdering som har inte så mycket kvar att ge. Liksom. Nibe är också där uppe, men de rider på lite andra vågor med green tech och sånt där.
Men Intrum har ju multipel expansion egentligen.
Ja, ja, Intrum
det krävs ju för att de måste ju uppvärderas. För att de är ju ett värdecase på ett sätt.
Ja, ja, det är absolut ett värdecase. Just nu är väl min riktkurs är 305 och de är på 280. Mm. Så det är ju som jag ser det runt 8% upp till den då. Men om man skulle titta framåt och sätta en multipel på, ska vi säga, den vinsten de säger att de ska ha 2021 tror jag det var. Som skulle vara runt 30-35 kronor med deras optionsprogram. Om man sätter en multipel bara 15 så ska den ju upp bra mycket mer härifrån. Då ska den liksom upp till 450 kronor. Och det är ju mycket mer än 30% upp från 300. Så att det är nästan 50% upp härifrån.
Ja, det är ju mycket. Ja, alltså, i den bästa världen har du ju tillväxtbolag som också behöver uppvärderas för att marknaden inte tror på dem. Till exempel Gravity och Kindred kan falla in där. Om Gravity växer ju till exempel och är väldigt lågt värderat. Så där kan du ju få både det tillväxtbolag som också borde få en riktig multipel expansion. Och faller det in liksom att de fortsätter växa och får en multipel expansion och folk börjar tro på tillväxten, då kan det ju bli explosionsartad uppgång.
Ja, det blir ju double whammy.
Ja, och Kindred växer ju också. Jag menar, nu
ja, och de har ju också en underliggande sektor med sig.
Precis, och det är där jag försöker hitta att alla bolag som har gått ner är ju såklart inte värdecase. Det kan ju vara en value trap också. Och det handlar ju om att hitta, det är därför jag letar ofta i branscher där jag ändå känner att hela branschen ändå växer fortfarande. Och det gör ju online betting och ja, gaming till exempel. Mm. Och mobile gaming växer ju jättemycket. Så att det är de intressantaste när du kan få den här growth at a reasonable price eller värdecase som också är tillväxtbolag.
Eller growth till cheap price.
Ja, men faktiskt, i Gravity är ju inte ens reasonable. om man tror på att de får...
Är vi EBIT under 7 eller vad det var? Sist jag kollade någon som skrev. Man bara, okej.
Okay. Ja, precis. Och kassan motsvarar ju, jag tror en tredjedel av börsvärdet eller något sånt där. Och sen har du ett IP som faktiskt är väldigt starkt. Det ser man ju när de släpper något litet spel som bara klättrar upp första topplistan i Thailand till exempel. Fast man inte ens vetat om att de skulle släppa det spelet i princip.
Det känns som att det är bara synd att de ligger på sydkoreanska börsen som har någon rabatt mot resten av världen på grund av kongliga governance och allt annat sånt där.
Ja, så är det ju verkligen.
Ja, men alltså, jag håller ju med om att Gravity och Kindred är intressanta bolag i sig. Om man kollar just på branscher, då håller jag ju med om att gambling kommer jag börja kolla på nästa år. Jag sa i 9 månader i 2019.
Och du äger ju faktiskt Evo.
Ja, jag äger Evo.
Där har du gjort en ganska bra affär också på kort tid.
Yes, så det känns tryggt och de börjar snart röra sig upp mot min faktiskt riktkurs på 297 kronor.
Mm, och jag äger allt utom Evo.
Ja, ja, men du gräver ju. Du är dippköparen. Evo dippar inte.
Nej,
men så man kollar framåt. Det ska bli jäkligt intressant att se Q4 nu och se vad som händer i operatörer som spadarna. För betting och gambling. Gaming, vad tror du om det nästa år?
Jag tror att gaming borde gå bra. Speciellt, vi pratar ju också om konsolgenerationen, den nya.
Exakt.
Jag tänker ju att de hade ett tufft 2018 och gick ner jättemycket. Och de egentligen repade sig inte riktigt 2019. Så i min värld så finns det mycket att hämta inom gaming. Du har, jag tror att om du kör ett sektorbett, för att det är ju väldigt hitdrivet och så. Inte i alla bolag, men om man köper sig, ja, Embracer till exempel är ju nästan i sig ett sektorbett, eller vad man ska säga. Det är så diversifierat.
Det är så mycket smått, men det är inga AAA-spel liksom.
Ja, några, men precis. Mm. Om du kollar totala portföljen så är det en väldigt liten del av portföljen som är AAA. Mm. Men om man kanske köper lite, ja, nu är min subjektiva åsikt, men kanske lite Embracer, lite Paradox som fortfarande inte uppvärderats, nästan varit flat hela året. Kanske Activision, Take-Two. Sen gillar jag inte EA, men det är fortfarande lågt värderat och de släppte ju det här Jedi-spelet, gick bra sist. Och de är stabila liksom. Man kan till och med slänga in EA. Och Ubisoft som jag också äger. Då så köper man dem och gör en liten sektorbett med alla dem som en liten gamingfond. Då har du ju typ alla stora titlar i världen nästan.
Exakt. Så man använder Shotgun och köper på alla de fyra stora i USA och Frankrike. Och så köper man de småttingarna som man får med i Sverige som ändå man har bra koll på.
Ja, och sen kan man ju till och med kolla Japan och sådär, men det är ju lite mer, de har ju många globala stortitlar också såklart, som alla spelar, typ Dark Souls och Devil May Cry, och det finns ju, och Nintendo har ju såklart som har massa bra titlar. Men ja, jag tycker gaming faktiskt, jag tror det kan bli väldigt bra nästa år i och med konsol, nästa generation konsoler.
Ja, men jag tror inte man behöver springa in i gaming. För konsolerna kommer i november, december. Så jag tror första halvåret det kan man ta det lugnt. Man kan börja göra researchen och kolla vilka man ska egentligen titta på.
Men vänta, om jag bara flikar in. Nämnde inte du dock att bolagen går upp ungefär ett år innan?
Jo, exakt. Men det gör de. Så att om man ska börja kolla på dem så tror jag att man ska gå in, men jag har ju svårt att se, alltså det är ju ett samband, vilket, okej, förväntningarna ökar så kurserna går upp, Men jag letar ju lite mer efter kausalitet och då bör ju det komma upp i försäljningen runt Q3, Q4.
Mm.
Och verkligen synas att konsolerna kommer upp.
Mm.
Men om man bara tittar då egentligen på de här, du pratar om vilka som har mest exponering mot konsoler. Då är det EA och Take-Two är ju de största betten i så fall. Ubisoft också.
Ja, Ubisoft väldigt mycket också. Precis, de tre skulle jag ju säga. Och då får du också,
det är ju de största betten.
Ja, och då får du ju så mycket, då täcker du in så många spel också. Du får en väldigt stor exponering mot konsolmarknaderna som du tänker på antalet spel som faktiskt finns.
Ja, för om man bara tänker på ny konsol, vad köper man direkt i det ifall de flesta gör det? Ja, de köper i FIFA eller NBA 2K.
Precis.
Främst i USA, NBA 2K kommer ju köpas.
Ja, NFL såklart.
NFL också.
Mm.
Och då blir det, det blir många staple-spel som kommer på en ny recycle, om man ska säga det.
Och det som gör gaming så intressant, det är att om du kollar filmer så är ju allmänt känt, liksom, förutom Terminator 2 och vissa andra filmer, att uppföljaren alltid är sämre. I spel är det ju tvärtom. Uppföljaren är,
ja, men det är ju
nästan alltid
bättre. För att det blir alltid bättre. Det är ju, alltså, det blir,
ja, teknik,
du kan ju i princip ha samma storyline, men du, så länge grafiken blir bättre och blir ett snyggare spel så är det ju bättre.
Ja, mer crisp gameplay, alltså att kontrollerna reagerar snabbare och du får också större budgetar ofta. Så att du kan lägga ner mycket mer mantimmar på spelet. Så att det är ändå intressant för det gör att, alltså, gaming har ju blivit så stort nu. Det är ju större än musik och tv.
Mm.
Och det är helt sjukt. Och sen blir det bara större som sagt för varenda uppföljare blir större och större också.
Men jag tror det har mycket att göra med hur gamers gentemot hur gamers underhållning, vad de vill ha för underhållning mot vad vanliga personer vill ha för underhållning. Jag tror man går och kollar på film och serier för att man vill ha någonting nytt och se något nytt. Om man ser samma film igen med samma karaktärer och det är exakt samma plott, då blir det liksom uttråkat.
Mm.
Medan i gaming är så här, okej, okay, vi spelar Rainbow Six. Vad är målet? Okej, okay, vi ska gå in och skjuta ihjäl här om man har en campaign att spela eller att man ska spela multiplayer.
Mm.
Då har man en förväntning på att det ska vara samma.
Ja.
Det är bara att titta på World of Warcraft. När de ändrar från Burning Crusade till massa nytt. Det är då alla tyckte att det föll ihop.
Ja, det ser man i Counter-Strike också. Mm. När de, liksom, man vill ha att det nästan liknar det äldre. Typ CS 1.6 tycker man fortfarande är det bästa. Och det tog tid när man gick över till Counter-Strike Go till exempel. Och nu gillar man i och för sig det. Men det är för att de ändrade på det också. Det fanns ju någon annan Counter-Strike däremellan som inte alls gick hem.
Ja, det fanns ju Counter-Strike Source eller vad?
Ja, det var precis det jag tänkte. Source gick inte alls hem.
Nej.
Nej, men då har vi egentligen gaming och betting som både du och jag. Det är, om vi skulle göra någon sorts Venn-diagram där.
Ja, det går vi ihop och tycker likadant. Mm. Det gör vi.
Mm.
Sen har vi banker. Andra sektor.
Det är för banker. Om du kollar tekniskt på det, vilket jag inte gör, men om du bara kollar många.
Ska du börja ta in teknisk analys nu?
Nej, jag lägger inte någon värdering i det, men det finns ju folk som gör det. Men om man då kollar tekniskt så har de ju faktiskt gått upp inför 2020. Vi fick en räntehöjning och det är ju antagligen därför de gick upp då.
Mm.
Och frågan är då, jag tror inte vi kommer få mycket mer räntehöjningar för vi har ingen inflation. Vi kommer stävja inflationen direkt i och med att våra hushåll är så belånade. Nu blir det makro också här och tekniskt. Jag måste vara sjuk eller någonting. Men jag...
Du är ju hemma.
Ja, precis. Men... Ja... Jag har svårt att se fler räntehöjningar i och med att vi är så belånade och det slår hårt mot vår ekonomi. Och därför tror jag då att mitt case i banken är ju inte att vi ska fortsätta få en 3-4% i ränta, utan nu kostar det i alla fall inte för dem att ha pengar som de inte använder då, som de måste deponera hos Riksbanken. Nu är det ju 0%. Och det gör ju att de får lite bättre ränta netto.
Absolut, de pustar ut och slipper ha den pressen på sig.
Men det här tycker jag också är viktigt att notera. Att det är många av de här bankerna som faktiskt inte tjänar på höjd ränta. För det är något man bara säger. Och jag såg det här på Börslunch, var det någon som pratade om det. Och de kom fram till att det var historiskt sett är det SEB och Nordea som har tjänat på höjd ränta då.
För att de har mycket företagskunder, eller?
Jag vet faktiskt inte, de gick inte igenom varför. Men bara över ett bräde sådär så många slänger sig bara med att höjdränta är bra för bankerna. Men det är inte negativt för de andra, men det är bara att de inte tjänar på det i princip. Ungefär slutsatsen. Men så, jag vet inte, jag tror på att signalvärdet av att de höjde till noll kan räcka med att skjutsa upp banken. Nu har de faktiskt gått upp 20% ungefär. Men de kan nog åka upp lite till bara på det. Och kanske tron om att räntan höjs i framtiden och sådär. Och att om det blåser över lite med de här skandalerna och det kommer tillbaks lite förtroende för bankerna, så tror jag de kan fortsätta upp lite under 2020. För de har ju laggat efter OMX eller index jättemycket då. Fast de utgör en stor del av indexet. Så att, ja, jag tror ändå på dem under, faktiskt, timing är ju värdelös på, men under 2020 kan de nog gå upp lite. Eller i alla fall slå index, tror jag de gör. Oavsett hur det slutar.
Oavsett hur det slutar ska banken slå index.
Nej, men jag tror även vid nedgång så tror jag de inte går ner lika mycket.
Ja, alltså jag håller väl fast vid att jag tror inte på banken. Jag tror absolut att de kan få en lättnad uppåt nu. På grund av att folk typ tar så lång tid på att ändra sin åsikt. Ja, okej, nu har räntan gått upp, nu förlorar de inte pengar längre, nu kan vi börja kolla på dem. Men ändå så tror jag, alltså långsiktigt så tror jag de kommer bli sönderplockade.
Ja, men det har vi ju pratat om. Så det är inget jag kommer sitta och äga i 10 år och vad de kommer på under för mig. Utan så fort de blir fair value vad jag anser, så kommer jag slänga ut dem i portföljen också.
Ja, nu lär vi skilja oss väldigt mycket. Just det då. Men alltså bankerna kan absolut gå upp. Jag tror inte mer än 15-20% i år. Om det går upp mer än det så blir jag överraskad.
Nej, och går de upp 15-20% kommer jag sälja, kan jag säga. För jag har redan varit, nu har de från botten gått upp 20%. Men nu tycker jag att de var väldigt undervärderade innan de här 20%.
Vilka bottnar de haft också?
Ja, de har ju liksom Nordea på 55, nu ligger den på nästan 75 och nu börjar den bli lite fair value, men kommer upp till 80-90 kommer jag kränga ut den till exempel. Men nu tycker jag fortfarande lite för billig.
Okej, jag vet inte. Jag har inte tittat på dem så mycket som sagt. Gillar inte att köpa någonting jag inte kan tänka mig äga i minst 5 år.
Okej, ja men precis, där skiljer vi oss. Vad tror du om fastighetsbranschen då?
Jag tror det kommer bli väldigt splittrat vilka som kommer gå bra och vilka som kommer inte gå bra. Jag tror till exempel kommersiella fastigheter kommer få ta lugna ner sig med uppvärderingar av fastigheterna som det verkar. Jag tror de här stora grejer, eller typ som nybörjarna som kom in, SBB och K-Fast. K-Fast verkar ju ha en värdering som är helt utan dess like. Man har tittat på aktiepappas inlägg hur de värderar sina fastigheter i dessa små orter egentligen. Annars ska du ta en peer trade, då ska man väl äga Diös och sätta sälj på K-Fast tills de värderas i paritet med varandra, tror jag.
Ja, faktiskt.
Om vi tittar på det. Vilborgs kanske också, som ligger också nere mot den regionen som är K-Fast där. Men annars tror jag det. Jag tror det kommer vara rotation från kommersiella till hyresrätt.
Ja, jag tänker också Wallenstam. Jag äger ju hela Wallenstam till exempel.
Jo, jag pratar med en hel del andra också som är på Finanstwitter. Då pratar vi om att typ säga, men sälja Castellum, gå in i till exempel Wallenstam. Castellum är inte ett mindre kvalitetsbolag, men du har först Klöven som sitter där upp som ett hänge på ägarsidan och du har ingen egentligen stor ägare som är Wallenstam. Att du har familjen Wallenstam som sitter där och egentligen kommer inte gå någonstans. Du kommer ju alltid få deras värde kvar i det. Så att om det börjar blåsa lite på börsen och Wallenstam börjar gå ner, så tror jag att de kommer ju ro det där bra ändå.
Jo, men nu pratar vi ju lite peer-värdering kan man säga. Men vad tycker du, skulle du kunna tänka dig gå in i Wallenstam utan att tänka peer-värdering, bara allmänt?
Allmänt, absolut. Wallenstam kanske SBB, vet inte. Det beror på hur det blir efter Hemfosa. Jag gillar ju Hemfosas egentligen, kassaflöde som de bidrog med.
Okej.
Men om det är så här risken för ränta mot fastigheter, jag vet inte, det är fortfarande låg nivå mot allt vi har haft i senaste 10 åren. Och om de ändå finansierar kolla på mer att få gröna lån på sina fastigheter, så får man ändå ner, ska vi säga, kostnaden på obligationer ännu mer.
Mm.
Så jag tror ändå fastigheter har en bra nivå nu, plus att ifall de vill låna från bankerna så förlorar de inte massa pengar på att ta in pengar. Så att, det kanske blir lite relief för fastigheter samtidigt som bankerna får lite lättare.
Mm. Ja, jag är inte sugen på fastighet om man säger så. Jag tycker det finns, då finns det intressant. Mm.
Jo, alltså det finns jättemycket intressant egentligen. Men sen ska man också komma ihåg, om vi tittar på riskprivatekonomin. Jag har ju inte köpt en bostad i Stockholms fastighetsmarknad.
Precis, jag ligger ju, om man jämför min portfölj med hur mycket jag investerar i en bostad. Så,
så det är ju väldigt lite.
Ja, precis. Ja. Jag har ju ändå exponering mot bostadsmarknaden. Jag vill verkligen inte bli mer exponerad om man säger så.
Nej, om man säger skin in the game på det sättet så är ju du ändå mer skin in the game än vad jag har.
Ja, och det är mer än alla andra, hela aktieportföljen tillsammans har jag investerat i bostaden. Så
om man säger på det sättet så hade ju, att jag köper fastigheter är ju bara för att komma ikapp din exponering egentligen.
Ja, men faktiskt, man måste faktiskt tänka på det när man äger bostad själv. Att det är jättemånga jag ser på börsen som äger hus / lägenhet och jättemycket
fastigheter.
Och det tycker jag är lite risky.
Plus att de jobbar på ett byggbolag. Man bara, det är trippel risk.
Ja, verkligen.
Liksom use leverage och be average på den där grejen.
Mm.
Och man lägger in lånet också.
Så är det.
Fastigheter, man bara, jaj.
Jag tänkte, jag skulle vilja fråga vad du tycker om, för jag äger nästan alla FANG-bolag. Egentligen det som var mitt största innehav när jag gick in i 2019 var Apple. Och det är det enda jag inte äger nu, vilket är lite konstigt. Gick från var mitt största innehav och nu äger de andra FANG-bolagen. Men jag tycker Apple till P24 när de fortfarande mångt och mycket ett hårdvarubolag är lite saftigt faktiskt. Så jag äger Facebook, jag äger faktiskt Amazon, jag köpte in dem faktiskt för de har lagat efter S&P och FANG, konstigt nog. Och det brukar de nästan aldrig göra, och kollar man...
Det är bara för att de har börjat visa avkastning nu, så man börjar räkna på ett P-tal.
Ja, det värsta du kan ha är ju att visa någon sorts vinst, för då kan du sätta multiple på det.
Ja.
No revenue.
Radio. Ja, radio on internet.
Precis.
ROI.
Mm. Är det en...
Jag är besviken att ingen tog den.
Ingen tog den, nej.
Hinten på vårt avsnitt.
Det är lite av ett easter egg. Det är från Silicon Valley. Ni får kolla på det.
Exakt.
Men precis, så det kan ligga något i
det. Det är fan bolag.
Och Amazon tycker jag är intressant för att som sagt, de har lagat efter. Och jag köpte dem nu för att jag tänkte inför julhandeln och sådär. Alltså jag har ju bott i USA och jag vet hur mycket man använder Prime. Vilken inlåsningseffekt det är. Och att man bara, man går direkt ut på Amazon om man ska näthandla nästan. För att du vet att du får inom 2 dagar och gratis frakt. Så du jämför inte ens pris för att du är värd att betala en premie. Och även om det skulle råka vara dyrare på billigare på något annat ställe.
Mm.
Så nu gick den ju upp typ 4% häromdagen. För att de kom ut och sa att julförsäljningen hade gått jättebra. Och nu ska inte jag säga att jag köper inte dem på någon trade. Så jag köpte en aktie för de är rätt dyra. Och det är 1% av portföljen. Så jag vill äga dem långsiktigt. Så jag vill bara få in en fot i Amazon för att det är ett fantastiskt bolag. De är liksom sån exponering mot e-sport och alltså cloud, e-commerce som fortfarande är en väldigt liten del av all commerce i USA. Så de har ju fortfarande, fast de är typ ett av världens största bolag, tänker man att de inte kan växa. Så jag vill bara få in en fot, och om den fortsätter gå ner så är det win-win, då kan jag bara köpa mer. Och fortsätter den gå upp så tjänar jag pengar. Så att, man har alltid sagt att det är dyrt. Jag vet inte, FANG har ju gått bra liksom.
Alltså FANG överlag, jag tycker ju att det känns ju som att man får två olika sorters bolag inom FANG. Alltså det är, om man säger FANG som ord, det är bara att säga okej, vi har några bolag som passar bra tillsammans.
Mm.
Jag sätter ihop det i en akronym som är typ har egentligen ingenting liknar varandra, nej, än nej, att de varit hypade bolag.
Det är bara att Jim Cramer tyckte att det lät coolt och sen bara, av någon anledning så...
Det är som brick och marknadsföring. Klassiskt, vet jag aldrig varför, men det bara går.
Mm.
Det är väl Amazon och Alphabet som jag är mest positiv till. På grund av att de har sin business som de tjänar pengar på och tjänar kassaflöde. Sen har de massa saker på sidan av de inte har monetariserat liksom.
Så är det, och kollar du på de två bolagen är det också de som är mest mogna. Men så du har ju större egentligen potential i ett Netflix till exempel. De är ju fortfarande väldigt små jämförelsevis.
Ja, om du tänker market value to market value.
Market value to market value, om du tänker på marknadspenetration med 150 miljoner subscribers på en global marknad. Och,
jo, absolut. Men du har mer potential i dem, men du har också mer risk i dem, för de har bara ett ben att stå på.
Ja, så är det. Det är mer moves i absolut i Amazon och Google.
Ja, och om du tittar på Amazon, de har ändå Amazon Video. Så om de lyckas bra med det är ändå, problemet är att det är en sidogrej, då brukar det inte bli så här väldigt fokus på det.
Fast vänta, jag vill bara flika in där. Amazon Prime ligger, alltså Amazon ligger dubbel budgeten vad HBO ligger på att ta fram content.
Mm. Jaja, nu när de
kommer igång bara så här, det var en liten side business. Alltså det är inte så mycket pengar de har Amazon.
Men det är ju side business för dem. Det, oftast handlar det inte om hur mycket pengar man plöjer ner i någonting. Oftast handlar det om hur mycket fokus och team man lägger på det.
Ja, men jag tror att de är ganska, vad ska man säga, de har en ganska decentraliserad organisation. Så jag tror att de som jobbar med det lägger ju stort fokus på det. Jag tror inte det är top-down styrt, liksom, att de jobbar ju som i öar på något sätt.
Nej, men jag hoppas att det är så också. Men som någon som jobbar på en ändå relativt decentraliserat bolag som ändå är världsbolag, så är det så här, även om det är decentraliserat, det är mycket som kan suboptimeras och bli fel. Man säkert kan få ett styrelse ovanför.
Absolut, men, det är en utmaning.
Men som Amazon Prime Video, alltså jag ser ju fram emot Lord of the Rings-serien. Den är väl en av de fantasy-serierna som har chans att slå Game of Thrones på att bli någonting nytt.
Ja, folk, av någon anledning förväntar sig folk det av The Witcher, som jag för övrigt tyckte var fantastiskt bra som stand-alone, att man inte ens jämför det, för att det här är mer på något sätt lite mer action.
Ja, men den är ännu värre. Alltså det är ännu värre fantasy.
Ja, det är precis, det är high fantasy, det är det jag menar. Mm. Det är ingen realistisk på något sätt fantasy. Nu visst, jag vet att det är drakar i Game of Thrones, men de har ju gjort en väldigt gritty, mörk, realistisk på något sätt fantasy-serie. Men Witcher är verkligen mer high fantasy. Så jag tycker jämförelsen är onödig. Men där tror jag, om vi ändå glider in på Netflix, jag tror Witcher var väldigt bra för dem. Och,
absolut.
Jag tror, den har ju skapat väldigt mycket hype. De har släppt mycket nytt alltså, Netflix. Säsong 2 av You kom, som har varit ganska hypad. De har släppt en film med Scarlett Johansson och Adam Driver också, som heter Marriage Story, som Oscar-nominerad. Ja, jag vet inte, jag tycker de släpper mycket bra content.
The Irishman också.
Ja, just det, Scorsese. Den pratar man ju också om att eventuellt skulle kunna Oscar.
Ja, och sen Camino, som är Breaking Bads film också. Så att,
ja, den fick ju inte så bra kritik, men det kommer ju locka många fans. Så är det ju.
Ja, men det handlar, just nu handlar det om typ så här, okej, vad har Netflix, eller vad har inte Netflix som till exempel Disney har? Alltså de har inte IP:n som har ett långt historiskt värde som folk har connectat sig med i flera år. Mm. Och det är ju där de måste fightas mot. Det är därför de måste lägga så mycket pengar på någonting. Så att det är ju så här, man börjar ju se nu att de börjar bli bättre och bättre på att bygga IP:n och köper in till exempel Witcher och gör det bra.
Mm. Faktiskt.
Gör ju att det finns den här turnarounden som kanske man förväntar sig i Netflix, att bli från en videostreamer till ett videocontent.
Mm, precis, att de faktiskt bygger IP:n och skapar sin egna portfölj på något sätt, även om Witcher är ett inhyrt. Men,
ja. Exakt, men ändå att det kan komma framåt nu liksom.
Mm.
Så att, ja, men sen har det ju Facebook. Jag höll väl, det är väl den som jag har varit mest skeptisk till hela tiden. Jag höll på att egentligen rullar över till att säga okej. Okay. Helst efter vi pratade i Singapore väldigt mycket. Om man tittar på Instagram och Facebook. För att det är ju där människor är, tyvärr. Tyvärr ska man kanske inte säga. Men...
Jo, men det är som du säger. Det är liksom like it or not. Så folk äter på McDonald's också. Jag tycker det är vedervärdigt. Men...
Ja, exakt. Men det är väl det som man visar okej. Okay, Facebook äger skyltfönstren där många människor spenderar sin mobiltid, så att säga.
Mm.
Då är det väl ändå...
Alltså det är ju bara ett faktum att de har, precis, vart är alla eyeballs någonstans? Det är ju...
Ja, exakt. Om man tänker så är det ju typ
det där de
äger Times Square liksom, och alla går där hela tiden.
Mm. Jag vore inte för Instagram hade jag ju varit extremt skeptisk.
Ja ja. Instagram måste de ju ha, annars har de ju tappat totalt.
Precis.
Det är väl typ det bästa de har gjort någonsin att köpa Instagram.
Verkligen.
Annars har de tappat det väldigt mycket.
Ja, men jag var faktiskt närmast att sälja Facebook av de här. För att de har faktiskt, jag köpte dem på $140 i princip, mitt snitt. Och de är uppe i typ 208, 205, 210. Mm. Och de börjar närma sig någon nivå där jag inte tycker att det är så attraktivt att äga dem längre.
Nej, men de har ju fortfarande problem också med, vad heter de? ESG och governance. Och, det finns lite risk i dem.
Mm.
Som man ska vara medveten om när man tittar på dem.
Mm.
Men de har gått bra. Men jag själv är mest intresserad av Alphabet och Amazon i regel och kanske Netflix då. Apple, nej, jag har aldrig riktigt fastnat för dem.
Ja, men jag håller med. Ang är intressantare. Så att Amazon, Netflix, Google tycker jag är faktiskt, det är mina favoriter där. Apple gillar jag, men inte till den här värderingen.
Mm.
Så att faktiskt...
Mm. Alltså vi dissar ju inte bolagen, vi dissar ju själva värderingen mot bolaget egentligen.
Ja, exakt. Facebook är nästan inne på att man dissar bolaget snart, men, ja. Men ja, det, folk är ju där liksom, det är fint, de har ingen konkurrens just nu.
Nej, inte det på otroligt. Det sättet faktiskt. Men... Så är det.
Mm.
Har du någon annan sektor? För just nu pratar vi bara om, ett akronym som en Jim Cramer har myntat.
Ja, men precis, men det blir ju nästan lite egentligen fangsnacket blir nästan tech overall så, men tech är så stort. Men nej, det är egentligen de sektorerna vi har pratat som jag tycker är intressanta. Sen tycker jag såklart biotech och medtech är superintressant för att där har det ju verkligen strukturell tillväxt. Men jag känner att de är nästan lite övervärderade, de sektorerna. De behöver komma ner lite nästan tycker jag. Jag har ju investerat i till exempel Bull Diagnostics, men Neuro och Sobi, men de råkar ju vara väldigt lågt värderade bolag i sektorn. Det är därför jag investerade i
dem. Om man tittar tillväxtmässigt och tittar vad man kan göra mest, då finns det ju, då är ju vad ska man säga, sjukvårdssektorn och fastighetssektorn, man kan ju mest digitalt. Så på något sätt så förstår jag att de har höga värderingar, jag tycker de ska ha det. För det finns mycket mer runway på det.
Svårigheten är kanske att hitta vinnarna också och avgöra vilka, men så är det ju ofta, men du måste ändå, vissa av de där bolagen är ju lite väl, alltså om vi tar Sectra till exempel, alltså deras värdering.
Ja.
Det är...
Men Sectra, de gör ju allt, de var ju före Google i vissa saker också. Säger de själva om man tittar på ett, vad heter det, på ett avsnitt på Börslunch. Då satt Sectras vd och sa, men vi var ju före Google.
Mm. Ja, men någon måtta för att vara i värderingen då kan jag tycka. Men ja. I och för sig, nu skyddar de sig från att bli uppköpta som Riksrevision säger. Det är ett bra skydd.
Ja, famous last thing to say, känns som.
Nej, men egentligen så tycker jag väl att vi kan ju spendera en hel dag på att prata om vilka sektorer vi inte gillar. För att det finns, då kan man ju, vi ska väl antagligen fokusera på det vi gillar då. Men så det är väl egentligen gaming, betting, bank och sen liksom traditionell, ska man säga, big tech, alltså FANG i princip. Och sen med cloud liksom, och de är ju inne i så många olika sektorer. Eller vad ska man säga. Så att det är väl de jag tycker är intressant. Och det är väl det min portfölj också visar. Och sen har man ju...
Fast jag tror att vi skiljer oss på ett sätt. För du gillar dem ur från ett perspektiv av värdering och framåt. Jag gillar ju i princip dem bara för framtida tillväxt.
Vilka är de?
De sektorer vi pratar om.
Det beror på.
För att jag, på när jag pratar om sektorer framåt så brukar jag prata mer typ okej, det här tror jag kommer vara större än nästa år.
Mm.
Du pratar mer om vilken värdering de kommer ha nästa år, eller hur? Framåt.
Nej, vi har ju väl olika. Vi har nog något Venn-diagram där vi överlappar som sagt. Jag tror att gaming, då pratar vi strukturell tillväxt. Jag tror att betting, där är ju både där är ju mycket multipel expansion, men det är också strukturell tillväxt. Sen traditionell tech, alltså de här stora techbolagen är fortsatt
ny tillväxt.
Sen har vi fintech som gör ändå stor exponering mot i och med Quanto och Square. Strukturell tillväxt. Så att det egentligen är ju, det är bank och betting kanske man kan göra argumentet för som är mina värde. Det jag tycker de har laggat efter i princip.
Jo, för att jag tycker om man tittar på värde är väl oftast kan du ju absolut hitta sektorer som är lågt värderade. Men då kommer det ta lite längre tid än det sker nog upp. Om du tittar på individuella aktier som har ett lågt värde och blir ett riktigt value case individuellt. Där kan man ju verkligen hitta, tycker jag, diamanter i jordmån så att säga. Jag skrev ut en tweet och frågade lite på Twitter om några hade några små case. Fick ju väldigt många. Och jag tycker det är väldigt många om man tittar bara så här. Vissa är till exempel inom media, vissa är inom fastigheter och vissa är inom kapitalförvaltning, så det är väldigt spritt.
Vad var det mest intressanta du såg då?
North Media var någon som skickade.
Ja, det har jag sett väldigt förut. Mycket om.
Ja, jag har sett mycket på Twitter om det, men inte mycket någon annanstans.
Nej, det skulle ju vara en sum of the parts. Jag såg att Adolfsson skrev om det, men det verkar ju verkligen vara en dinosaurie som håller på. Alltså de är ju bara inne i sånt som, det är ju tidningar och jag kollade lite
jo, exakt.
På det. Men det är ju bara en sum of the parts, ja, multiplexoption, ja. Det var ju det du frågade efter.
Exakt, och sen var det också någon som skrev om ett fastighetsbolag i Norge, Olof Thorn. Nu är det inga rekommenderingar alls att kolla på det här, men jag tänkte kolla på det för att det är lite intressant att gräva ner sig i värdecase till 2020 tror jag. Vi har ändå höga värderingar på rätt mycket.
Ja, det brukar bli rotationer in i värde när tillväxtpengarna ska roteras ut i det.
Yes, och sen är det så här, mina portföljer är väldigt viktigare mot tillväxt. Så att på något sätt hitta motpolen till det.
Men det är då jag känner lite till exempel ett North Media case som är some of the parts. Men egentligen handlar det om att hinna liksom flå av så mycket kött av ett djur innan det dör eller något sånt där.
Jag vet inte, jag har inte kollat på det. Jag har bara fått på brädet för att titta på.
Ja, men det är min 5-minuters analys också. Alltså jag har inte grävt i det heller. Men min 5-minuters analys var, de håller bara på med utdöende businesses. Och det finns ju värde case i snabbväxande businesses som till exempel vissa bettingbolag och Gravity till exempel, som är värde men också tillväxt. Och typ, ja. Naspers process är some of the parts också, fast spännande.
Så jo, absolut.
Jag tycker det finns intressantare till exempel. Men ja, det behöver...
Nej, det är bara förslag att kolla på. Men, exakt. Har du något annat mer sektor som du känner?
Nej, egentligen inte.
För då skulle jag egentligen ta fram lite och kolla på mina pivottabeller som jag har tagit från Börsdata. Så kan vi ta lite, ska säga, insights därifrån. Och egentligen jag kollar på P-tal nu då. Och så kollar vi på medel på senaste. Så det blir senaste. Jag tror det blir TTM när de kollar på det. Snittet där som har lägst, det är material. Och de har ett P-tal i snitt på 1.
Vad definierar som material?
Det har gått in i sektorerna. Det är
bra.
Ja, förpackning, gruvor som guld och silver, gruva som är industrimetall, gruva prospekt och drift, gruva service, gruva ädelmetaller och sen kemikalier och skogsbolag.
Och de har ett snitt på P1 eller?
Ja, exakt. Där kan man ju säga att allting i gruvor drar ju ner det totalt.
Och vad baserar du snittet på? Alltså, menar du medel P nu eller snitt historiskt?
Alltså snitt senaste på Börsdata.
Alltså snittet nu?
Ja, jag antar det. Jag vet inte exakt hur de räknar, men sitt senaste.
Och vad har du för historisk värdering på dem då?
Du har ett snitt på 10 års snittet är faktiskt minus 0,5 p.
Värderat med P1?
Jag vet inte vad de värderar det på, men det var i alla fall vad jag får fram från Börsdata när jag kollar. Som sagt, det är inte jag som har räknat ut den här värderingen än. Kom ihåg det.
Nej, men det där blir ju en ganska ointressant sån snittvärdering, för du har ju säkert såna outliers som drar ner hela snittet, så det blir ju oanvändbart nästan.
Ja, jag har ju tagit bort outliers. Tar ju bort minus 100 och plus 500. Så annars hade man ju haft outliers som är 10 000 på vissa ställen. Så på något sätt för att få ner det. Men om man kollar material då som är lågt värderat, så kan man ju säga att gruvor är det som trycker ner det. Medan du kan titta på förpackningar, de har ett snitt PE på runt 20, kemikalier på 14 och skogsbolag på 11.
Ja, så du kan ju inte riktigt använda den gruppen som...
Nej, det är därför man får gräva ner då, eller hur?
Ja, precis.
Det är inte en podd för bara översiktsanalyser, eller hur?
Nej, precis. Men då är det ju... Alltså förpackning, ja precis, men det är SET och sådana. Det är ju väldigt, consumer goods är ju högt värderat.
Jag tror inte ens att det är SET, jag tror det är mer UPM och Duni och sådär. Mondi.
Men Duni och SET är rätt lika ändå. SET är visst.
Ja, fast jag tror SET räknas in till någonting annat som hygienprodukter.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, Duni gör ju mer papptallrikar och bestick och
Ja, exakt.
Okej. Okay.
Så det har ju lika i vad de har för input, men hur de definierar sig är olika.
Mm.
Så det har du ju väldigt mycket där. Även en annan sektor som är lågt värderat är också energi. Och där kommer ju också ner värderingarna på grund av olja och gas i princip. Och sen bränsle i form av uran och kol. Så att egentligen har du ju negativ värdering och under P5 på allting förutom olje- och gasförsäljning och olje- och gastransport. Så jag vet inte, det känns inte som att man kan hitta value case här om man säger så.
Det beror på liksom, vilka sektorer är med i energi. Har du elbolagen med där till exempel?
Som jag sa så är det ju bränsle, som är i kol, bränsle och uran.
Mm.
Olje- och gasborrning, olje- och gasexploatering, olje- och gasförsäljning, olje- och gasservice, olje- och gastransport.
Ja, exakt. Elbolag är utilities då, måste det vara.
Exakt. Okay. Jag tror det går under energiproducenter.
Men jag såg någon tweet...
Kraftförsörjning går under.
Jag såg någon tweet om Enquest. eller Enquest. Jag skulle inte säga att det inte finns något att hämta där, men det är ju verkligen bara en kort. Det blir mer trading och det är bara en commodity.
Jo, det finns samma sak i Tethys. Mm. Har jag också fått som tips.
Ja, Maha Energy har jag sett en del om också. Mm. Så att det är ju egentligen det är inget för dig och mig om man säger så. Det är mer
Nej, för att om man kollar på energi som är så lågt värderat så kollar man på kraftförsörjning som är i princip värderat högst av alla sektorer. De är värderat i P på 22 medan energi är värderat i 5,6.
Mm.
Så det är ju rätt kul skillnad på de två om man tittar så bara. För kraftförsörjning har ju alla de här, ska vi säga, modorden eller... väldigt många kollar på förnyelsebar energi, solkraft, vattenförsörjning, vindkraft, även bioenergi, elförsörjning har du också, gasförsörjning också.
Mm.
Så där har du väldigt höga värderingar jämfört med energi.
Mm.
Där man kan se inom kraftförsörjning som jag tycker var lite intressant är ändå att solkraft och bioenergi är värderat under 10 i PE.
Okej, okay. Ja, för det är ändå lite, det är ju faktiskt något som är hypat ändå.
Mm. Så att, men det kanske, det, så det är intressant
det liksom att titta på det. Någonting. För där det ligger ändå en strukturerad tillväxt och ligger ju, som sagt, det är populärt att äga sådana bolag för fonder och så.
Exakt.
Det visar att man är grön.
Så är det.
Greta Thunberg certified.
Greta Thunberg certified fond.
Mm.
Vad bygga. Så är det där. Annars är det liksom så här, om man tittar på de som är högst värderade som jag sa i kraftförsörjning så har det ju efter det tror jag inte någon blir överraskad att det är informationsteknik.
Mm.
Men sen kommer faktiskt industri efter det. Fast de är tätt följda av finans och sällan köps varor ändå. Så.
Ja, IT fattar man ju. Industri förstår jag också. Det tycker jag är det som är nästan mest värderat för att det är också på peak earnings. Vilket IT ändå med någon sorts stabil earningsutveckling. Så att industri är ju den som är big no-no för mig. Men hur står de värderingarna sig mot snittet då, historiska snittet? Hör du det?
Yes. Men om vi tar historiska snittet på industri 10 år bakåt, det ligger på 17,7 och idag ligger de på 17,5.
Mm, och då är det peak earnings ändå.
Ja, i snitt har värderingar legat här. De har peakat lite på snittet runt snittet på 5 års sikt. Då låg det på 18,4 då.
Så då blir det ändå ganska det ser mindre övervärderat ut än vad det är. I och med att det är på högre värderingar.
Ja, så att de skulle egentligen bara kunna gå upp en enhet till då, så är man uppe i peak värdering också på industri som sektor då.
Ja, så där för mig blir det bara stay away.
Mm. Informationsteknik är ju på peak earnings. Men de har man väl tycker man har mer tillväxtpotential framåt för i alla fall.
Nej, det är mindre cykliskt bara helt enkelt. Att även om det är peak earnings så blir ju, om ekonomin tar stryk så kommer ju i alla fall inte earningsen nödvändigtvis gå ner markant från dagens nivå.
Och det jag tror som har stuckit väg, som jag kom in i informationsteknik, det är rymd- och satellitteknik som ligger på ett PETA på 31 eller på 32.
Ja, rymden, Gomspace.
Ja, exakt. Rymden här, såklart det blir höga värderingar.
Ja, det var ganska lågt med tanke på, jag tror det faktiskt skulle vara högre snittvärdering på rymden.
Ja, jag tror du får in väldigt mycket bolag i det här.
Men jag tycker faktiskt IT som egentligen är konjunkturs, hyfsat konjunkturs och känsligt till P 17 och sen typ noll ränta är ganska, det är ganska okej. Okay. Som grupp så kan man ju hitta de som är lite billigare eventuellt som fortfarande
så är bra bolag. Men jag tycker det är ändå kul att man kan göra det här i börsdata och faktiskt få en översikt, för annars är det här som information och ta ut bara givet av till exempel Bloomberg eller Factset eller något sånt där, vilket kostar multum att få ut. Så jag tycker det är, jag gör någon sån här någon gång per år och bara kollar liksom med pivottabeller för att få en liten översikt för att se hur det ser ut framåt och egentligen titta om någon sektor eller bransch är, ja, ser ut att ha några guldkorn eller någonting att leta efter.
Ja, det är ju verkligen intressant att kunna få en överblicksbild och som sagt bra inför ett nytt år sådär om man vill börja kolla på någon ny sektor och inte vet vad man ska börja leta till exempel.
Mm, så är det verkligen.
Bra tips.
Yes, ja.
Jag tänkte avslutningsvis, ska vi ta tre stycken case var? Inte att vi går igenom casen, men tre stycken där man tror på för 2020. Så vi kan komma och jämföra sen vem som...
Ja, vem som vi tar bort Kvanto, för det tror jag vi båda tar på.
Ja,
största positionerna.
Ja, det är ju inte... Jag kanske inte ville sajsa den i 20% heller i och för sig, men det var ett måste. Men nej, utan Kvanto.
Ska inte säga sådär. Okej, okay. Så tre case för 2020.
Jag har mina redan om du...
Du har dina redan, ta dina då, sen att jag tar dem on a win. Alltså okay.
Om jag var tvungen att lika vikta, vi säger så här för att vi ska tänka lika. Man har 1 miljon och måste lika vikta och köra tre case bara. Inför 2020. Och du måste köpa dem 1 januari, sälja dem sista december. Även om inte börsen är öppen, säger vi bara teorin.
Okay.
Då tänker jag Gravity, Kindred och Millicom väljer jag då.
Okej.
Mm-hmm. Det känns som bra risk-reward i alla tre. Jag tror inte... Ja, jag tror verkligen inte de kan... Det ska mycket till för att de ska gå ner från de nivåerna de är i nu, och jag tycker de har mycket uppsida. Så att för mig är det bra risk-reward i alla tre. Och min portfölj reflekterar ju ungefär det här, men egentligen inte riktigt, för det är inte de tre största innehaven. Gravity och Kindred är ju det, men Millicom är lite mindre. Men det är egentligen mina. Och vi behöver inte gå igenom det så. Men...
Ja, alltså jag Avard IT kom som första. Absolut, för jag tror marknaden kommer få upp ögonen för dem nu, hur intäkterna kommer in i Q4 och så får man en ny baseline för åren framåt, hur det ska värderas, så jag tror den kommer gå bra. Sen är det riktigt svårt alltså. Egentligen vill jag säga Activision, men de har ju minst att springa på i det här konsolracet. Så jag går out on a limb och säger faktiskt Electronic Arts.
Så jag tror pointers.
Nej, jag har inte dem, men de är lågt värderade till resten. De har absolut problem med management, men jag tror de kan få med upp i åka upp här, och de har en lägre P-tal, så tror jag det kommer fler som bara säger okej, vi positionerar oss för den här konsolgenerationen. Tror jag kommer... Det tar out on a limb. Så jag kör lite outrageous call här. Inte preppar som vissa andra.
Fast det här reflekterar min portfölj. Jag har ju tänkt på det här rätt mycket. Man
ja, exakt. Det är bra det. Ja, men sen tror jag faktiskt interim. För jag tror 2020 kommer vara interims år om det inte händer något specifikt som exploderar i Europa då. På banksidan. Som gör att alla lån typ skrivs av.
Ja, jag gillar faktiskt alla dina tre. Jag tror att alla de... jag är lite skeptisk till interim, men jag tror att om det inte är så att de har liksom dåliga, vad ska man säga, tillgång på balansräkningen, så tror jag faktiskt också att de kan gå upp väldigt mycket. Och jag tror på EA också inför nästa år. Och Avard IT är också väldigt spännande. Så jag tror faktiskt att de har stor potential alla tre.
Mm. Ja, det är också egentligen att ha Kindred. För att jag letar väldigt mycket på bettingsidan för att hitta någonting. Och jag tycker just nu vad jag vet så är väl Kindred med högst kvalitet.
Men du får ta dem också.
Nej, jag ska inte plocka dina så du kan säga så här, haha, nu blir
jag ju på det. Jag kan ta bort Kindred och slänga in Kambi, för de tror jag kan vara spännande 2020.
nej, nu har vi tagit våra bett här. Nu låter det vara.
Där håller jag med på. Operatörssidan tror jag Kindred är intressant, för att jag tycker att nästan det viktigaste med Kindred är inte, delvis är ju varumärket det första man tänker på, men att det är så mycket sportbettingfokus. Jag tycker det gör jättestor skillnad. Speciellt om man tänker på, delvis att det är mindre från, vad ska man säga, alltså att
mindre kasino.
Nej, men jag tänker regleringar, att de slår ju hårdare mot kasino, för att du kan spela bort pengar på ett helt annat sätt på kasino. Det är mer beroendeframkallande än sportbetting. Och sen har du ju inte konkurrensen från Evo live kasino direkt. Så att det är värt att tänka på. Jag tror Kindred är bra av flera anledningar. Men spännande, vi får väl se hur de där utvecklar sig då under 2020.
Ja, exakt, nu ska vi bara komma ihåg dem också.
Och sen som sagt, bra jämförelse där med pivottabellerna och den exporterade datan från Börsdata. Så vi vill passa på att tacka Börsdata igen, som sagt.
Exakt.
Det finns ingen anledning att inte ha Börsdata, speciellt när det är gratis. Så att skapa ett konto i alla fall.
Ja, det ska man göra. Om man lyssnar på den här podden så har man i alla fall lagt ner en timme på att göra någonting. Mm. Inom finans så kan man lägga ner en timme till på Börsdata.
Precis. Och så vill du passa på att önska alla ett gott nytt år.
Exakt. Och hoppas avkastningen var med det här året. Och vi blickar framåt mot 2020 med ännu bättre avkastning.
Ja, det tror jag inte vi kommer kunna bräcka faktiskt. Bättre avkastning än varken någon av oss. Det blir svårt.
Jaså. Nu har vi satt här en massa saker om året. Men vad tror vi för om året då? Och vad tror vi om SGI? Under året.
Oj, gud vad dålig jag är på det här. Jag tror faktiskt att jag är ganska nervös inför nästa år.
Du är nervig alltså?
Ja, men jag är det. Jag försöker bara plocka hem vinster så fort jag får dem. Om jag känner att något bara är lite över fair value vill jag sälja av det liksom. Så att, nej, jag är lite orolig. Jag tror så här då, om jag ska leka makroexpert i 5 sekunder så tror jag att fram till valet kommer det vara stabilt och efter valet kan det gå åt skogen också. Det kan...
Jag tror att du menar det amerikanska valet.
Ja, precis. Det kan gå väldigt volatilt efter valet, men jag tror det kommer vara stabilt upp till valet. Killgissning. Mm. Sen tror jag räntan kommer förbli rätt låg. Jag tror inte vi kommer få någon så här stora räntehöjningar. Men nej, det kan bli väldigt stökigt i och med Brexit, om det ska faktiskt ske. Det verkar. Nu finns det väl ingen anledning till att det inte kommer ske. Och följdeffekter av det, som sagt, valet kan bli stökigt. Speciellt om Trump inte vinner, måste jag säga. Tror jag att mycket liksom Elizabeth Warren,
Bernie Sanders,
det är mycket socialistiska vågor på andra sidan. Och då kan det nog bli väldigt stökigt om de skulle vinna. För många branscher, till exempel healthcare, kommer gå ner direkt. För att Warren och Sanders har varit inne där och snackat om att de måste reglera healthcare mycket mer och sänka priserna på läkemedel och sådär.
Ja, och även apotek inom healthcare kommer ju behöva akta sig. CVS och Walgreens och sånt där kommer också behöva antagligen ta en smäll.
Just det, jag glömde säga det på Bitcoin tror jag också på 2020. Du har Bitcoin utan att gå in på det för att det kommer ta för lång tid. Halving, om ni läser på om det, kommer göra att Bitcoin går upp, för att egentligen kommer kostnaden att tillverka Bitcoin i princip dubbleras, kan man säga. Så att en commodity tenderar att gå mot sitt produktionspris, så att botten borde vara runt $6,000 då, $6,500. Läs på om halving. Jag tror på Bitcoin för 2020 också.
Okej, okay, så du lägger in en fjärde case?
Nej, egentligen inte, men det är frågan om nästa år så tror jag bitcoin också. Och lägger till politiska oroligheter eventuellt så tror jag faktiskt bitcoin kan göra det.
Okej, okay, vad slutar året på då?
Jag vill säga minus nästan. Jag vet inte, okay. Jag får väl gissa då. Minus 5% då.
Minus 5, ja. Jag säger plus 15 faktiskt.
Oj, du är typ på ett till starkt år, på ett jättestarkt år.
Ja, jag tror det kommer vara amerikanska börsåret kommer ju att gå upp en hel del.
Mm.
Brexit kan absolut krångla till det. Men jag tror USA kommer driva resten av
valet.
Världen. Ja, tills valet då. Så jag, i princip tror jag att det kommer gå upp högre till valet och sen kommer det gå ner efter valet.
Jag förstår.
På det sättet då, men jag tror...
Och jag tror Trump vinner om jag ska välja, om jag bara ska gissa nu. Så jag tror Trump,
ja, det tror jag också.
Ja, jag tror Trump vinner och då som du säger, då kommer nog inte det gå ner så mycket efter valet heller kanske. Så det kan mycket väl stämma. Jag är jättedålig på att gissa sånt här.
Mm.
Så att, det är spännande. Vi får se.
Ja, men jag tror också att...
sjukt egentligen om man tänker på...
50% är sjukt om man tittar bakåt på det året. Ja. Men om man tar i det att amerikanska räntor går neråt, Europa står kvar på sina räntor, så bör tillgången värderas högre.
Ja, det
har ju rent äckligt.
Ja, en tina liksom. Jag köper argumentet där också.
Så det plus valet tror jag att USA kommer vara drivande, sen Europa kanske kommer stå still då, egentligen. Och sen Asien och sånt, de springer ju vidare på sina grejer, men de har ju problem med Kina. Mm. Men kanske man ska kolla mer i Sydostasien och sånt där. Men ja, det är väl egentligen min prediction att 15% upp och mycket kommer att vara drivet av USA.
Vad tror du, väldigt snabbt, vad tror du om Kina då? I och med trade war verkar gå bättre nu och han kanske vill lösa det innan valet eller eventuellt direkt efter om han blir omvald. Tror vi att Kina kan gå bra?
Kina kommer att göra det som är bäst för Kina. De har ju en helt annan långsiktighet än vad Trump har. Så ifall de vill skjuta på det här till eftervalet så kan de mycket väl göra det.
Absolut, jag tror inte de bryr sig.
Nej, alltså Xi Jinping, de kan sitta och sitta på sidan och rulla tummarna och låtsas som att det regnar under tiden. Mm. Det är bara att se hur de får hantera Hongkong. Jag såg faktiskt en tweet där de sa åt kinesiska bolag och kinesiska banker att investera mer i Hongkong för att hålla upp nöjdheten då egentligen på befolkningen.
Men vad tror du om deras börs då egentligen, det jag menar mest?
Deras börs?
Mm.
Ja, jag vet inte hur den har gått i år överhuvudtaget. Tror den har gått rätt bra ändå.
Jag tänker mer på de här större bolagen, Alibaba, Tencent, liksom deras...
Ja. Men jag tror de kommer rulla på. Om det någonting sätter sig med de här trade war som gör att marknaden tycker att de börjar spela med regler som resten av världen har, ja, då tror jag de faktiskt kan släppa lite av den här rabatteringen som man har.
Mm.
Alibaba har ju en extrem rabatt mot Amazon ändå, om man tittar på det. EPI.
Ja, men inte price per sales faktiskt.
Nej.
Men ja, absolut.
Mm,
svårt att jämföra dem, men ja, så är det.
Det är det, men ändå, det är ändå bästa peer man kan ta.
Mm.
Så är det.
Ja, men spännande. Spännande
minus 5 plus 15, det är bra range.
Ja, verkligen. Nej, men det säger ju allting om makroekonomi, det är väl ungefär sammanfattar makroekonomi rätt. Men ja. Spännande.
Du håller på med 15 minuter år också med det, så vi behöver inte göra något mer nästa år.
Ja, det är skönt, precis. Nej, men det kommer bli extremt spännande år, och framförallt för podden också. Jag tror det kommer hända mycket spännande för oss också.
Absolut, det vet vi att det kommer hända mycket framåt.
Mm.
Men, så det är bara att hänga med på resan.
Ja, exakt. Men härligt. Då knyter vi ihop säcken där också då.
Knyter ihop säcken för nyåret och skålar ut så att säga.
Skålar ut, precis. Det ska bli riktigt spännande.
Ja, och sen bara kom ihåg disclaimer. Allting vi har sagt i den här podden är egentligen bara våra tankar, idéer. De bolag vi har nämnt kan vi ha ägande i och vi kanske har tänkt att äga det framåt. Även kanske vi säljer innan det avsnittet släpps. Så ni vet att det är bara våra tankar och idéer, inga rekommendationer alls.
Precis, och du följer oss på Twitter, du följer mig, värdeinvesteraren på Twitter, och
Och mig såklart på @investorcus. Och poddens Twitter-handle är @gameofstocks nu. Och som sagt också följ hemsidan där jag kommer lägga upp de här Excelerna med pivottabeller så ni kan se
funderingarna. Jag tycker också vi kan lägga upp portföljerna i och med att vi har pratat om dem.
Absolut, vi kan lägga upp lite screenshots på dem. Det kan vi också göra.
Grymt.
Så,
då passa på att önska ett gott nytt år till alla lyssnare.
Exakt, och dig med Danne.